rytmen av ett regelbundet gudstjänstfirande. Jag tänker att det kanske är viktigare än någonsin att söka oss nära Jesus så att vi inte tröttnar och tappar modet. Och jag tänker att vi alla behöver hjälp. Hjälp att se på världen med trons ögon. Det får vi söka Jesus för att få hjälp med. När vi läser Bibeln så tas vi med in i oroliga tider. För det är inte första gången i världshistorien som vi befinner oss i orostider. När vi läser Bibeln så kommer vi och vi får ta del av sådana där avgörande ögonblick. Stunder då människor har utmanats att stå upp för något eller någon. Tillfällen då människor har utmanats att bekänna färg. Temat idag för vår gudstjänst är prövningens stund. Vi följer Svenska kyrkans teman här under fastan. Och idag så är temat prövningens stund. Det handlar om att prövningens stund handlar om de där ögonblicken då det står och väger. Hur ska det bli? Och ett sånt dramatiskt ögonblick, det läser vi om i första Samuelsboken. Och vi har redan fått den här texten dramatiserad för oss. Berättelsen om David som ställs mot Goliat. Det här är ju klassisk söndagsskolmaterial. Men den här texten har följt kyrkan och den finns i vår bibel. Vi läser om den i första Samuelsboken 17. En välkänd berättelse som har många olika teman. Det finns olika aspekter och dimensioner att ta in i den här texten. Och på något sätt så är den ständigt aktuell. Så jag skulle under några minuter vilja ta dig med in i den här berättelsen. Och vi gör det i bön om att Gud ska tala in i våra liv idag. Det här är berättelsen. Goliat, han var filisté. Och du som har läst din bibel, du vet att Israels folk, de fruktade filisterna. Man låg i krig och det här folket var ett ständigt hot mot och för israelerna. Filisterna kom ursprungligen ifrån Kreta, men hade slagit sig eller gått i land där på västkusten, slagit sig ner vid kusten. Israeliterna, de hade inrättat sig längre inåt landet, uppe i bergstrakterna, under kung Sauls ledning. Och nu talar vi alltså om historia, det här är typ 3000 år sedan. Och i första Samuelsboken 17 så kan vi läsa om hur filisterna börjar avancera och röra sig inåt landet. Och det verkar som att deras strategi var att tränga in och på något sätt dela det judiska riket. Att slå in en kil mellan den norra och den södra delen. Från kusten så går det dalgångar inåt landet. Och i Dalarna, där går det bra att färdas. Det är ett ganska vackert landskap. Det är vingårdar, vetefält, det finns skogar. Och en av de mest omskrivna dalarna i det här området, det är Terebintdalen. Och det är där som den här berättelsen utspelar sig. Läs gärna texten hemma i eftermiddag. Det här är spännande och klassisk text. När Saul, Israels kung, får höra att filisterna har börjat röra sig inåt landet, så agerar han genast. Han samlar armén och skyndar sig för att hindra och hejda filisternas framfart. Och de här arméerna, de möts just i Terebintdalen. Och vi läser att filisterna, de står på ena bergsluttningen och israeliterna på den andra, och så ligger dalen där mitt emellan. Och man kan ju nästan se det framför sig. Hur den ena armén har slagit läger på den ena bergsryggen och på andra sidan dalen så har den andra armén slagit upp sitt läger. De två arméerna blickar ut över dalgången och på den andra sidan så ser man fienden. Men ingen vågar eller förmår att göra någon framryckning. För det är ju så att för att kunna gå till anfall så måste man först ta sig ner för berget och sen påbörja den där livsfarliga klättringen upp för fiendens sluttning. Och ett sånt drag, det går inte att utföra utan betydande förluster. Det är ett låst läge, det är ett ställningskrig som pågår och har pågått i någon månads tid. Och filisterna, de ger sig på någon slags psykologisk krigföring genom att skicka fram Goliat, sin största krigare. En jättelik man. Och han häver upp sin röst och så vrålar han: jag utmanar Israels här. Skicka fram en man som kan kämpa med mig. Goliat var stor, skräckinjagande, och vi läser att han var 3 meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Och han hade benskenor av brons. Goliat, han är beväpnad med 3 olika vapen. I vers 45 så läser vi hur David säger: du kommer emot mig med svärd, spjut och sabel. Han är rustad till tänderna. Och alla Goliats vapen, de är optimerade för närstrid. Och det mest fruktade av de här vapnen, det är ett speciellt kortdistansspjut. Och själva spetsen på det spjutet, läser vi, den väger 7 kilo. Och det fanns nog ingen sköld som det spjutet inte kunde tränga igenom. Så Goliat, han står där, skriker och skrävlar, hånar och hädar: jag utmanar Israels här. Om er man dödar mig, ja, men då blir vi era slavar. Men om jag vinner, då blir ni våra slavar och tjänar oss. Så där höll han på i 40 dagar. Men vem vågar gå i strid mot en motståndare som Goliat? Och vi läser att när Saul och alla israeliterna hörde filisténs utmaning så blev de utom sig av skräck. Det är vers 11. Lite senare: alla israeliterna ryggade förskräckta tillbaka när de fick se honom. Se på den mannen, sa de. När man hörde, när man såg, då fylldes man av oro, rädsla eller skräck. Det här är en ganska lyckad psykologisk krigföring från filisternas sida. Och det är nu David dyker upp. Egentligen skulle han ju inte alls vara där. Han är yngst i en syskonskara. De 3 äldre bröderna, de var bland soldaterna. David själv, han bodde hemma och hade ett uppgift att vakta pappas får. Men nu var det så att pappa hade bestämt att han ville veta hur det låg till vid fronten. Så han skickade David med förnödenheter till fronten, men framförallt så skickar honom för att få besked om hur är det med mina pojkar. Så David kommer dit för att ta reda på hur det var med hans bröder. Det är därför han befinner sig där bland de israelitiska soldaterna när Goliat kliver fram och skrävlade. Och David, läser vi, han blir upprörd. Han reagerar annorlunda. Han blir upprörd. Hur kan Goliat få hålla på så där? Varför gör ni ingenting? Den här unga killen har ett annat reaktionsmönster. Och det som sen utspelar sig, det är ju en märklig scen när David, herdepojken, står inför kung Saul själv. De här båda har träffats tidigare. David har spelat harpa vid kungens hov. För Saul, vet vi, han har någon slags psykisk ohälsa och han kände sig lugn när David spelade. Så David har, de har mötts innan. Men nu står de där, herdepojken framför den store kungen. Och oväntat så säger herdepojken till kungen: låt dig inte skrämmas av honom, herre. Alltså, ser du rollerna framför dig? David står och säger: låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot den där filisterna. Känns jättebetryggande. Och David möts ju av ungefär det där skrattet som vi just hörde. Lite hånfullt, föraktfullt, nedlåtande. De säger: inte duger du. Inte duger du till att slåss mot filisterna. Du är ju bara en pojk och han har varit krigare i hela sitt liv. När vi kliver in i berättelserna så blir kontrasterna tydliga. Det här är egentligen ingen söndagsskoltext på något sätt. Goliat är en krigare och du en pojk. Det är en fullständigt ojämn strid. Och frågan är om det ens, ja, egentligen är det omoraliskt att låta David gå i strid mot Goliat. Men det här är en märklig berättelse. Och vi läser att Saul går med på att David ska få slåss mot Goliat. Och vi läser också att Saul säger, men här, och så erbjuder kungen David kungens rustning. Hjälm, skydd, svärd. Men David, han tackar nej och säger, nej, med allt det här så kan jag inte gå. Med allt det här så kan jag inte gå. Så han la av sig den där rustningen och han tog sin käpp. Och han valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska. Och så möts David och Goliat. Och lyssna vad de säger till varandra. Goliat vrålar, tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropar han, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. Goliat, han gormar och hotar och han hädar. Men det verkar samtidigt som att han inte riktigt vet hur och vad han ska tro. Här kommer en pojk, en herde med stav utan rustning. Och David, han svarade, du kommer emot mig med svärd, spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud och som du har smädat. Och så springer David med snabba steg fram mot Goliat. Utan utrustning kan han röra sig fritt och rörligt och utnyttja sin snabbhet. Och i steget stoppar han handen i väskan, plockar upp stenen och slungar den med full kraft. Och här kan man lägga in en liten faktaruta. En slunga, det är ingen leksak. En slunga är ett kraftfullt vapen i all sin enkelhet. Ballistikexperter har räknat ut att en normal stor sten som slungas iväg på cirka 35 meters håll har ungefär samma anslagskraft som ett nutida handeldvapen. Och David, han har växt upp med sin slunga. Han vet precis hur den ska hanteras. Och stenen som han slungar iväg är inte på måfå. Den träffar där Goliat inte är skyddad. Den tränger in i hans panna och Goliat faller framstupa på marken. Och på mindre än någon sekund så är den store krigaren död. Vad gör vi av den här berättelsen? Det har jag funderat på i veckan. Hur tillämpar man den i vår tid? Vad betyder den för oss? Är budskapet, skaffa dig en slunga så att du har någonting att använda mot dina motståndare och fiender? Är det grejen? Vi ska nog hejda oss lite innan vi säger ja. Jag tror inte vi ska börja med slungförsäljning på kyrktorget. Under väldigt lång tid så har vi i våran del av världen inte riktigt behövt på allvar fundera på om det är rätt att döda de som hotar oss. Alltså, hur bemöter vi våra fiender? De som vill oss illa, de som gör det som är fel och ont. Den frågan har inte varit aktuell. Men vi är ju liksom alla andra i västvärlden förfärade över att faktiskt på riktigt behöva ställa oss de frågorna. Kristna har i alla tider faktiskt genom historien brottats med frågan om det rättfärdiga kriget, om hur vi som troende står upp mot det onda. Och tyvärr så är den frågan aktuell igen. Det är inte läge idag att göra ett studie av vad Bibeln och Jesus har att säga om våld och rätten att försvara sig. Kristna har genom historien landat i lite olika förhållningssätt. Inom frikyrkan så har vi alltid, skulle jag säga, det har alltid funnits ett ifrågasättande av våld som metod. Krig är någonting ont, för att inte säga rent djävulskt. Våld förmörkar livet för alla som kommer i närheten. Det förmörkar och förgör livet hos ukrainska soldater, hos ryska soldater. Det förmörkar livet hos Hamas soldater och hos Israels soldater. Och inte minst så förmörkar det livet hos alla civila som drabbas av våldet. Jesus varnar för att ta till svärdet. Det är därför som frikyrkan, som den minoritet vi har varit, vi har frimodigt förespråkat diplomati och en fredlig strävan efter samförstånd. Frikyrkan har frimodigt förespråkat rätten att göra vapenfri tjänst istället för militärtjänst. Och samtidigt som alla ropar efter mera vapen, så har kyrkan också i alla tider manat till bön. Det finns politiker och makthavare som talar om upprustning, och det finns nog skäl till det. Men det finns också skäl att kyrkan träder fram och manar till bön. Berättelsen om David handlar inte främst om Davids val av vapen, utan framförallt om hans tro och tillit till Gud. Likt David så ställs vi inför jättelika utmaningar. Om vi tar ett litet steg tillbaks, så kan man ju tänka så här, att jätten Goliat, han spred skräck omkring sig för 3000 år sedan. Och på samma sätt så kan man tänka att vi idag ställs, inte inför Goliat, men inför andra jättar som kliver fram och skrämmer och lamslår vår samtid. Israels folk ställdes inför Goliat. Våra utmaningar ser annorlunda ut. Men visst har vi jättar som ställs mot oss. Linali och Ingemar, som leder det kyrkosamfund som vi är en del av, de talade om det här i fjol, om att klimatkrisen är en typ, en slags jätte. Gängkriminaliteten, den psykiska ohälsan, den ofrivilliga ensamheten och krigen i världen. Vi står inför utmaningar av många olika slag. Men klart är att vi möter dem personligen och gemensamt. Hur tar vi oss an de utmaningar som vi ställs inför? Vad händer med oss när vi ställs inför de här utmaningarna? Ryggar vi tillbaka? Försöker vi gömma oss, hålla en låg profil och hoppas att bekymren ska försvinna? Allt det gjorde israelerna. Och det är en naturlig reaktion. Istället för att agera så gör vi ingenting. Och jag skulle gissa att väldigt många av oss har hört det här klassiska citatet, att all that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing. Det som behövs för att ondskan ska sprida sig och ha framgång, det är att goda människor drar sig tillbaka och inte gör något. Alla israeler ryggade förskräckt tillbaks när de fick se Goliat. De såg Goliat och tänkte, han är omöjlig att besegra. Det här går inte, det är kört. Och rädslan, den förlamar. Den har en negativ påverkan på oss. När vi blir rädda, då gör det oss inte gott. Rent psykologiskt så beskriver Magnus Malm det så här. Häng med. Rädslan blockerar vårt rationella tänkande genom att dra all energi och uppmärksamhet till en enda sak, att överleva. Därför innebär rädslan en effektiv mörkläggning av vår förmåga till urskiljning. Och den förmågan är avgörande för att vi ska hitta rätt i livet. Rädslan gör att vi inte känner igen Guds närvaro där vi bäst behöver upptäcka den, mitt i kaos. När vi blir rädda, då får vi någon slags tunnelseende. Och då är det lätt att missta sig och inte uppfatta hur Jesus står vid vår sida. Allt vi ser, det är Goliat. Och när allt vi ser är Goliat, då blir vi rädda. Då tappar vi modet. Saul och hans soldater, de skrämdes av Goliat. Och visst var Goliat stor och livsfarlig. Vi tror att vi vet vem han är. Men frågan är om vi gör det. Det finns, och det här är lite intressant, jag har läst att det finns medicinska experter, lyssna nu, som menar att Goliat troligen led av en allvarlig sjukdom. En sjukdom som heter akromegali. Det är en sjukdom som orsakas av en godartad tumör i hjärnan, i hypofysen, som orsakar en överproduktion av tillväxthormon. Det skulle kunna leda till vara orsaken till att Goliat var så stor. Världens, vad vi vet, längsta man, han hette Robert Wadlow. Och han led av just den här sjukdomen. När han dog så var han 2,72 lång. Och då hade han av allt att döma inte vuxit klart än. I det här sammanhanget så är det värt att notera att en vanlig biverkan vid akromegali, det är synstörningar eller synproblem. Den här tumören inne i hjärnan som orsakar någon slags knas med tillväxthormon kan också ligga mot synnerven och göra att synen blir nedsatt. Och ett vanligt problem då, det är diplopi, dubbelseende. Kan det vara så att Goliat hade ett synproblem? Det finns en del detaljer i texten som faktiskt indikerar att det kanske var så. Låt mig dela fyra med dig. När Goliat kommer ner för sluttningen så leds han av en sköldbärare. Och det märkliga är att sköldbärare, de gick framför bågskyttar. Men Goliat är ingen bågskytt. Han är rustad för närstrid. Varför går den sköldbärare med honom? Kan det vara så att den här sköldbäraren är Goliats ledsagare? Det här är, jag delar nu teorier. Varför rör sig Goliat så långsamt? Det står att han är långsam. Visst, han är stor och tung, men det är trots allt en väldig kämpe med enorma krafter. Kan det bero på att han ser så dåligt? Att han därför rör sig långsamt. Varför ropar Goliat, kom hit så ska jag döda dig? Är det så att han har svårt att urskilja var David är? Varför säger Goliat, tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? David hade inte två, han hade en käpp, inte två. Varför pratar Goliat om käppar? Kan det vara så att han ser dubbelt? På avstånd så framstår Goliat som en skrämmande jätte. På avstånd så kan vi med rätta tänka att det här fixar ingen att stå upp mot honom. Det går inte att komma levande ur det här. Vi har inte en chans. Och till oss som kan känna så också idag så tror jag att Gud säger, låt inte rädslan och missmodet få dig att dra dig undan. Allt är inte som det ser ut. Goliat är kanske inte den han utger sig för att vara. Den här världens stora män är kanske inte så ofullkomliga som det kan tyckas på avstånd. Det finns möjligheter i det som ser ut att vara helt omöjligt. Ge inte upp, var inte rädd. Liksom vi lätt kan missta oss när vi ser Goliat, så är det också lätt att vi misstar oss om David. Såväl Davids bröder som Saul säger, inte duger du. Du duger inte, du har inte en chans. Du är för liten, du är för oerfaren. Och det är inte bara andra som tänker så. Ibland tänker vi så om oss själva. Vi tänker att jag räcker inte till, jag har inte vad som krävs, jag duger inte. Och till dig tänker jag att David skulle hälsa något om han var här. Eller kanske att det är Gud själv som skulle säga, tänk om, räkna inte bort dig själv. Våga vara den du i Kristus är, älskad och utvald. Och dina vardagserfarenheter har format dig med färdigheter. Våga vara den du är. Och det verkar som att David faktiskt hade det tankesättet. När Saul erbjuder David sin rustning så säger David, det här funkar inte, den passar inte, den är för tung för mig. Så David tar sig an Goliat, inte i förvissningen om att han är särskilt välrustad, tror jag, men i förvissningen om att Gud är med. Mänskligt sett så är det en omöjlig uppgift. David hade ingen aning om ifall Goliat hade en synnedsättning eller inte. Militärstrategiskt är det här omöjligt. Och David vet att vi inte kan besegra ondskan i vår egen kraft. Och så en bibelteolog, Mary Evans, konstaterar väldigt kortfattat så här. Och kanske att det här är en av textens huvudpunkter. David enters the field not as a soldier but as a young shepherd. David träder inte upp mot Goliat som en soldat utan som en ung herde. David trädde fram i vetskapen om att ytterst är det Gud som kan besegra det onda. Den här texten handlar inte framförallt om vilket vapen David använder utan om den tillit och tro som bär honom. David tackar nej till Sauls rustning och vi kan fråga oss, är vi rustade för att möta utmaningarna i vår vardag, i våra liv? Och där vill jag påminna dig om det vi fick höra Astrid läsa på svenska och John på arabiska alldeles i inledningen av gudstjänst. Hur Bibeln uppmanar oss att hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Jesus sa till sina lärjungar alldeles innan han lämnade dem att stanna här i Jerusalem, vänta och be. Vänta här tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Vänta och be. Be att ni blir fyllda utav den helige ande. För den helige ande vill bistå dig och oss i de utmaningar som vi står i. Gud vill komma till oss med kraft ifrån höjden. Han vill komma med sin egen närvaro och väcka tro och tillit och förtröstan i våra hjärtan. I prövningens stund så ställs vi inför frågan, vad är det vi litar på? Oss själva eller Gud? I prövningens stund så ställs vi inför frågan, vem vänder vi oss till? Då utmaningarna tycks jättelika. Oss själva eller Gud. Det där är några teman som berättelsen om David och Goliat ställer till oss och lyfter upp idag. Vi ska göra som vi alltid gör när vi firar gudstjänst. Vi ska gå in i en stund av bön. Och kanske att det är viktigare än någonsin att öppna sitt hjärta för Gud, för Guds heliga ande som vill stärka oss mitt i det liv som är vårat. Vi kommer att sjunga tillsammans, välkommen, välkommen Jesus in i mitt öppna hjärta. Naomi och Nils-Olof, välkomna fram.